Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Vi har ju såklart en extra publik och läsekrets på Öland, antar jag.
Ja, så när, innan skumtimmen kom, då var jag inne i bokhandeln och frågade. Jag sa, jag har en bok om Öland, en roman, en deckare. Jaha, vad spännande. Du vet, om Ölandsbladet skriver, då kan vi nog sälja 15-20 exemplar av den. Och så efter en månad, då hade de beställt in 500, en hel pall. Och då förstod jag att nu har det blivit succé. Så det blev det.
En av årets bästa kriminalromaner har jag i handen idag. Det säger i alla fall Svenska Deckarakademin och jag har just ingen anledning att säga annorlunda. I benvittring är vi tillbaka på Johan Theorins Öland som är ett gränsland mellan då och nu, mellan skräck och skröna. Och Johan Theorin är min gäst idag. Och sen boktips, till och med julklappstips är det dags att tänka på till kanske den svåraste av alla litteratursnobben. Mer om det senare. Välkommen till det 13:e avsnittet av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Hej, välkommen Johan.
Tack så mycket.
Ja, när det här avsnittet släpps så är det ju precis en vecka tills det här avgörs, Svenska Deckarakademins prisceremoni.
Mm.
Är det något du tänker på nu då, dag som natt?
Nej.
Hur ska det gå? Jo.
Jag har läst en bok, Åsa Larssons, Fädernas missgärningar. Och den var jättebra. Ja. Så att vinner den är det helt okej.
Det finns ingen anledning till sammanbrott för det är en bra lista av de nominerade.
Ja.
Så är det. Och du kanske får vara nöjd med att du har vunnit priset tidigare.
Just det har jag gjort. Och så är det ju, det skrivs, det kom ut, läste jag, över 200 deckare förra året, svenska deckare. Så att det är hård konkurrens att bara bli nominerad, det är ju helt otroligt.
Det är fem romaner som tävlar om den här titeln. Ja. Men du vann ju då det här priset för Nattfåk 2008. Och du fick också ett fint pris för bästa debut, för din debut då, Skumtimmen.
Det var också 2007. Från Deckarakademin. Det var första priset. De bjöd dit mig, de träffas ju i Eskilstuna på hösten, akademin. Och bjöd dit mig, och jag visste inte varför, de sa inte varför. De bara tyckte, spännande, vi är nyfikna på dig. Och så när jag väl kom dit och så var det en samling och då gick de upp och sa att jag hade vunnit debutpris. Så det var, jag minns inte vad jag sa, för jag blev väldigt överraskad.
Det bara svartnade för
mig. Ja, och jag visste nog inte ens att det fanns ett debutpris, för det finns det inte varje år. Eller inte då i alla fall, utan det var när de hade hittat något som de gillade.
Och de romanerna som vi precis har nämnt då, Skumtimmen och Nattfåk, de redan prisbelönta, det är ju inledningen på den här Ölandssviten som vi nu har femte boken här framför oss.
Jajamän.
Benvittring. Men var det inte så att det skulle bli fyra från början? Att du pratade en del om att idén var att följa de fyra årstiderna. Mm. Så det fanns ju fyra böcker då. Nu kommer den femte. Hur ska du krångla dig ur det här nu?
Det var ingen plan från början. Jag började skriva Skumtimmen. Och då hade jag ingen tanke på det faktiskt. Så ville jag bara skriva en deckare om Öland. Som ju är min mammas landskap. Hela hennes släkt kommer från norra Öland. Där de var stenhuggare och fiskare. Så det landskapet var vi alltid på när jag var liten på sommaren, och det är jag fortfarande i så ofta jag kan. Men och jag ville liksom skriva något om min släkt, inspirerat av min släkt, och en deckare tänkte jag, och Skumtimmen är ett bra ord för det är ett Ölandsord för skymning. Men den råkar ju utspela sig då på hösten För jag ville visa ett annat Öland som folk inte var vana vid. De flesta åker ju dit på sommaren när det är solens ö, verkligen. Men jag ville visa skuggornas ö lite. Och så när jag höll på med skumtimmen fick jag en idé till en vinterroman som då blev Nattfåk. Fåken är den öländska snöstormen. Och då hade jag liksom, och när jag kom upp så blev skumtimmen antagen av Wahlström och Wikstrand. Jag kom upp på förlaget och pratade och tänkte, nu ska jag skriva en vinterroman, sa jag då. Ja, men då gör vi en årstid, sa de snabbt. Vad trevligt, 4 böcker. Och så, ja, det lät kul att visa Öland ur de 4 årstiderna. Och sen,
vilket blev sen då också blodläge och rörgast.
Precis.
Då har vi alla 4 där.
Jajamän.
Men hur kommer nu då den här 5:e?
Ja, den kom lite efter. Jag sa aldrig att det inte skulle bli några fler Ölandsböcker. Det tror jag inte. Man ska aldrig säga aldrig. Och jag tror jag sa då när rörgast hade kommit ut, får jag bara någon ny idé så, som jag tycker är spännande, så skriver jag absolut en till roman om gamle Järlof.
Ja, för han är med. Honom träffar vi återigen här, Järlof Davidsson.
Ja.
Han var ju ganska gammal redan i första boken, inflyttad på ålderdomshem då över 80. Och han har inte blivit yngre sen dess, men fortfarande rätt klar i knoppen får man ju säga.
Det är han. Ja.
Den gamle sjökaptenen som han har varit. Inget typiskt yrke för en huvudperson i en kriminalserie. De brukar ju vara poliser eller reportrar eller någonting sånt.
Ja.
Berätta om Järlof Davidsson, sjökaptenen. Varför har han blivit din centralfigur i de här böckerna?
Han kom ju från min morfar. Jag ska inte säga att han är min morfar, men min morfar var skutkapten och seglade mycket mellan Öland och Stockholm. Han seglade ju sten från norra Öland i 30 år. Men det sorgliga var att han dog ganska tidigt. Jag var bara 11 år när han dog. Och jag hade någon sorts längtan att prata med honom igen. Så att, för han hade berättat saker och jag hade lite dokument och så. Och jag tyckte det var väldigt spännande att liksom försöka återuppliva honom. Göra honom gammal. Om han hade överlevt. Men sen blev Järlof sin egen. Han blev andra äldre män jag hade träffat. Han är lite butter och sur ibland. Och det var min morfar aldrig som jag såg. Han var alltid glad. Så att Järlof har blivit sin egen och har blivit, som du sa, lite som en detektiv som löser olika mysterier på norra Öland som dyker upp.
Och som känner allt och alla historier som har gått genom tiderna. Det är ju en stor fördel med att ha en så gammal huvudperson.
Ja.
De sitter ju på enormt mycket information, eller du kan ge honom det.
Precis. Nu är han väl 86. Han ska fylla 86 i den här, i benvittring.
Mm.
Så att han är till åren. Han har lite svårt att röra sig, men annars... Ja, de gör olika utredningar på honom i benvittring för att se hur klar han är i skallen, för han har gjort lite konstiga saker.
Men jag vet att du har berättat att de tidigare böckerna i serien har börjat med en slags bild eller en filmsnutt som du har haft som rullande i huvudet. Det här har du skrivit om när du har beskrivit hur de har startat.
Ja.
Och till exempel med skumtimmen då, starten för hela serien, då var det en mördare som gick på allvaret.
Med tagelgivär. Ja, precis.
Vad har varit bilden för benvittring? Har det funnits någon sån?
Ja, det har varit ben på stranden. Alltså gamla ben som har på något sätt begravts där. Och det är en gammal historia. Jag fick ofta höra, både från min morfar och andra, om ben som hittades när de grävde i gruset. Alltså, där vi har stuga, där min morfar byggde stuga på norra Öland, den kallas för stenkusten. Det är bara stenstrand, nästan lite sand, men mest sten och klipper och så. Och spolades någon i land där i äldre dagar, på 1700-1800-talet, då grävde man bara ner dem, där de hittades. Det var brutalt och därför hittade de gamla ben. Men så berättades även en historia om en ung man som han skulle förlova sig i grannbyn till Djupvik då. Och fästmön hade stickat en tröja till honom, en gänsare som han sa, alltså en ylletröja, och gjort ett väldigt speciellt mönster. Och så fick han den på sig och de skulle bara göra en sista resa, han och hans far, över Kalmarsund. Och leverera sten eller något. Och när de kom dit så började det blåsa upp. Och alla fastlänningar sa, ni ska inte ge er hem igen, stanna här. Men pappan var bestämd och sa, nej, vi ska tillbaka hem. Och så seglade de över sundet och syntes aldrig mer till. Jag tror att pappan drev i land, hans kropp drev i land. Men den här fästmannen, sonen, var försvunnen. Och hans fästmö väntade och väntade. år efter år. Och gifte sig till slut med någon annan. Men så när hon var gammal då, så hittade de ben på stranden. Ett skelett som hade spolats upp förmodligen och begravts i gruset. Och nästan alla kläder var borta. Men en väldigt hårt stickad krage fanns kvar. Och där såg den här fästmön mönstret som hon hade stickat en gång i tiden. Och då visste hon att hennes fästman hade kommit tillbaka till Öland.
För den här berättelsen återkommer ju i benvittring eller detaljer från den.
När jag hörde den historien såg jag den här kragen runt skelettet. Så att det är ju så benvittring börjar, kan man säga, att ett främmande ben hittas. When you're ready
for the future, take control. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla. Samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Och sen, som du har en förtjusning i att göra här, så går ju trådarna ganska långt bak i tiden. Det här kommer vara en berättelse där vi rör oss i olika tidsplan. Och förklaringen till den här, att de här benen och den här gensaren finns där på stranden, den kommer vi att hitta långt bak i tiden.
Ja.
Men den minnesgode läsaren som läste Skumtimmen kanske undrade redan då vad det egentligen var som hände den där natten när... Vågryttaren brann.
Just det, det nämns i den i Skumtimmen, precis.
Gerlofs båt som han har seglade på då, fraktskeppet där. Berätta, var det de kom ifrån?
De kom ifrån Stockholm och hade lastat av sten där från Öland. Och sen skulle de tillbaks med massa motorolja och motoralkohol och linolja. Och det är sant, alltså Gerlof, ett av de tidiga minnena, och det var nog, jag försökte skriva lite om min morfar och så för att lära känna Gerlof, och då minns han just när han skuta brann 51. Och det nämns bara i ett kort stycke och sen går jag vidare, men jag, på något sätt så plockar jag upp det där, och att jag ville att det var också betydelsefullt för mig, det var för att det hände min morfar samma sak. Hans skuta började brinna en natt när de hade lagt sig, de var två på skutan och hade lagt sig i en naturhamn söder om Oskarshamn och vaknade av rök, och sen kom de upp och då brann det för fullt i lastutrymmet, och förmodligen så var det linolja som är väldigt lättantändligt som hade tagit eld. I min bok så är det någon annan, så är det mänskliga faktorer.
Ja, det där förmodligen, det visar sig vara någonting annat
precis.
I din berättelse.
Ja, jag vill bara berätta, för min morfar blev frikänd på sjöförklaringen. Så att det inte är något konstigt med hans brand.
Nej, utan, det blir ju också Gerlof. Hela den historien tycker jag är väldigt intressant, för att du berättar ju också en del om den gamla sjöfarten i Kalmarsund, eller längs hela svenska kusten.
Ja.
Jag förstår att du kan mycket om detta, eller du har läst på. Är det svensk sjöfart ett intresse du har?
Absolut, det är det. Jag blir nästan lite nostalgisk för en tid som jag själv inte upplevde. För de här gamla skutorna, de försvann innan jag föddes. Min morfar sålde sin skuta 1958 eller något sånt där. För då hade lastbilarna konkurrerat ut hela sjötrafiken. Så att han gick i land sen. Men jag kan tycka, wow, det vore ett häftigt yrke. Och lugnt och stilla segla. Även om jag vet inte om det alltid var så lugnt och stilla. Men det är något jag längtar tillbaka till. Och så har jag, min morfar skrev aldrig någonting egentligen. Men jag har lite dokument. Hans sjöfartsböcker och så. Och så har jag den här sjöförklaringen.
Precis, och berätta vad det är för någonting. För det fick jag ju lära mig. Jag som är en riktig landkrabba känner inte till det där. Men det får jag ju lära mig här i din
organ. Ja, det är som en haveriutredning. Vad var det som hände egentligen? Och det fick man göra då när någonting hade hänt. Ett skepp hade gått i kvav eller börjat brinna eller något. Så det fick han göra då i Kalmar. Ett förhör med massa nämndemän för att bli friad eller fälld. Och det får Järlof också.
Och sen går det tydligen också att leta reda på all besättning för alla svenska registrerade fartyg i arkiv. För det är också någonting de får anledning att göra. Kolla, vilka befann sig egentligen på de här båtarna den här natten när skutan brann.
Ja, för Järlof, för han vill ju veta, för det låg ett annat fartyg bredvid och han vill veta vilka var ombord på det. Och då kan han gå tillbaka till gamla sjömansruller. Och det finns också i olika museum och arkiv i Sverige, så att det går att göra.
Men går du på sjön själv något? Har du båt och så? Är du...
Jag har inte båt just nu, men jag har haft segelbåt. Ja, en liten. Min morfar hade kallat det för plastbalja, för den var bara 8 meter. Men det är jättekul att segla, tycker jag. Jag lånar båtar ibland.
Mm. För man förstår ju att det är ju en stark kultur förstås kring sjöfart och kring båtliv. Och det blir ju inte minst tydligt när Järlof träffar på en annan farbror där på ålderdomshemmet. Som minsann tycker han har varit några grader högre upp.
Precis,
i kaptenshierarkin.
Precis, han är gammal officer.
Ja. Det blir mycket styrkemätning mellan dem.
Ja.
Är det någonting du har plockat upp från din morfar? Det där att vilken slags kapten ska räknas egentligen?
Det är saker jag har hört från andra. När jag har skrivit om, så har läsare ibland hört av sig och sagt att jag kallar honom kapten, men han var väl inte officiellt kapten, Järlof. Han hade väl ingen utbildning, det nämner du aldrig. Så jag har märkt att det är känsligt, att de rätta graderna och så. Men han var ju kapten på sin skuta, så att det går bra. Och sen jag har jobbat på ålderdomshem i ungdomen, så att jag har det också lite erfarenhet, för att det kunde bli bråk ibland och gräl och så.
Och det här med ålderdomshemmet, för det är ju, där samlas det ju flera personer som sitter på olika nycklar till de gåtor som du presenterar i böckerna. Och jag tycker det är en väldigt rolig idé det här att... Just att samla dem på det sättet, de här gamla människorna. Du skriver det, jag tror att det återkommer i flera tillfällen, den här iakttagelsen att här sitter all denna samlade kunskap som ingen efterfrågar längre.
Mm.
Och det går ett sånt här stråk i böckerna av en känsla av att någonting håller på att gå förlorat.
Mm.
En gammal tid, gamla människor, kanske ett gammalt Öland. Bär du på en sån känsla att tiden håller på att rinna ut?
Ja, när jag var liten då gick det ju fortfarande... personer, äldre män och kvinnor i min by som hade varit stenhuggare och vallat kor och så här. Och de gick lite och var lite bortglömda kanske. Och när man väl satte sig med dem så hade de massa historier att berätta. Nu kan jag tycka att jag skulle ha varit mindre ute och lekt och lyssnat på mer historier, men så var det ju inte då. Utan jag fick några historier då och då. För alla hade minnen som har försvunnit nu, och det är lite sorgligt. Men så är livet.
Och Järlof är ju en historieberättare. Han älskar det. Du låter honom arrangera berättarkvällar på ålderdomshemmet.
Ja, men det är också eget. Jag har arrangerat berättarkvällar i Stockholm några gånger. Och det är med kompisar. Där målet är att sitta och berätta. Vi hade olika ämnen så här som Järlof har också. Och så,
vad då till exempel?
Mitt värsta jobb. Det fick alla berätta. Alla som hade upplevt något riktigt jobbigt jobb fick berätta om det, och det var roliga historier.
Vad händer då när man liksom, när man kommer överens om att nu ska vi berätta? För på ett sätt så låter det ju som att där kan man sitta och snacka bara kompisar sådär. Men när man på något sätt organiserar en berättarkväll sådär då, vad händer då?
Det blir en väldigt bra stämning, precis som i benvittring. Att det blir lite andlöst ibland när någon har en historia att berätta. Och jag tycker om den känslan, och det är nog något från barndomen också. För min morfar och hans bröder och mormor, de hade också historien. Och när de berättade, då blev det helt tyst. Ibland var det ett himla chatter, men när det väl kom en historia så blev det en andlös stämning som jag saknar. Så det är det jag har försökt återuppleva.
Du tycker om att berätta historier. Det förstår man när man läser dina böcker, att det här dyker det upp skrönor och berättelser också. Så det är berättelser i berättelserna, så att säga.
Ja.
Och sen tänker jag på Öland, som ju har blivit din skådeplats. För du var med i en antologi bara som kom bara här om året, där ett antal författare skrev om skrivande.
Just det.
Tag och skriv.
Ja.
Titeln på din text där är Författaren som scenograf.
Mm.
Och så jag skulle vilja prata lite grann om det då, och din scen Öland. För vad är det för Öland du skildrar här på din scen?
Ja, det är ju så konstigt eftersom om det bor kanske 24 000 eller något sånt året om, så kommer ju 200 000 till minst på sommaren, 6 veckor ungefär. Och de flesta är bara där då och upplever sol och bad. Men jag skriver ju mer om det Öland som kanske, för, jag vet inte om jag var lättskrämd när jag var liten eller något, men jag tyckte ibland att ön var rätt kuslig. Man var ute och skymningen, skumtimmen kom. Och jag visste inte riktigt var jag var och så.
För vad är det i landskapet som kan vara kusligt? Du får berätta lite för den, ja, som inte har varit här.
Nej, det är lite märkligt, för det är ju en väldigt platt ö. Det finns ju inga berg. Och förr fanns det knappt några träd heller. Nu har det vuxit upp. Men boskapen gick överallt och man använde det till ved och så. Så det var en väldigt kalhuggen ö och man kunde se alla kyrkor. Och något annat är ju att det är nära till havet. Det är en väldigt smal ö. Så överallt så påminns man om havet. Man hör det eller man känner det med fukten och så.
Men lite utsatt för naturens,
ja,
element.
Ja, precis. Absolut.
Öppet och blåsigt. Och...
Mm. Mm. Ja, och många som har drunknat genom åren. Så att det finns en hel del att ta av där. Och sen fick jag ju höra spökhistorier när jag var liten som också påverkar mig. Som ju absolut var sanna, enligt min släkt.
Är det en liten öländsk tradition eller spökhistorier sådär? Eller?
Det var i vår släkt i alla fall. Och mycket var de gamla då som hade upplevt saker. De hade mött döda sjömän vid stranden. Eller sitt, min gamla farmor hade sett tomtar. Hon sa inte det var tomtar. Hon sa små grå män i vinternatten som hade åkt förbi i en släde. Sånt berättade hon.
Kan bara vara tomtar.
Precis.
Förstår man ju.
Ja. Så sådana saker fick jag också höra. Och en del roliga historier. Men de greps jag väldigt mycket av.
Du har skrivit mer uttalat i skräckgenren, mm, och där du kanske har ännu mer spökelement. Mm. Men även i de här böckerna så går det lite upp och ner i de olika delarna hur mycket spökeri det är.
Ja, precis.
Det finns ju en liten kall vind om fötterna.
Ja, ja. Alltså, Benvetring är ju lite fortsättning på Nattfåk, för att det återkommer en person från Nattfåk som heter Tilda Davidsson. Hon är brorsbarnbarn till Gärlof och hon jobbar ju som polis på Öland och i Småland. Och hon i Nattfåk hon kommer i kontakt med ett stort gammalt hus som ligger vid kusten där det sägs spöka, och det händer konstiga saker där. Det sägs att alla som har drunknat eller dött runt den här gården, Åluddens gård, de kommer tillbaks vid jul. Det är en sägen som går. Och vad som händer senare mellan de här två böckerna, det är att hon blir kär i mannen som bor där, som heter Joakim, och flyttar in med honom.
Hon är ju den unga kvinnliga polisen i Benvittring som driver den här utredningen.
Precis.
Framåt tillsammans,
ja,
med Gärlof. Hon tycker ju kanske att han lägger sig lite mycket.
Han är nyfiken. Ja, å andra sidan så har han ju det här att han minns mycket och kan berätta mycket gamla saker som hon kan ha användning av.
Hon kommer inte att lösa det här utan honom.
Nej, så är det.
Det förstår i alla fall läsaren, mm, ganska snart. Sen så småningom gör hon det också. Men jag tänkte tillbaka till det här med Öland och miljöbeskrivningen. För det du skrev i den där texten om att skriva, där så skrev du så här att vad som måste hända i en bra miljöbeskrivning, det är att det inre och yttre landskapet gradvis blandas ihop. Mm. Det är den inre miljön hos romanfigurerna som måste spegla eller bryta mot den yttre verklighet de rör sig igenom. Mm. Och berätta lite, hur har du tänkt då i dina Ölandsböcker här, och Gärlof till exempel, hur bryter han mot sin miljö?
Ja, alltså,
om vi ska förstå det där.
Ja, han ser ju saker på ett annat sätt än de unga. Jag försöker skildra en del att han minns ju när han ser någon skogsdung eller något, så minns han ju vad som har hänt där, vilket ju inte vi gör som är yngre och inte har samma anknytning till Öland. Och det har alltid fascinerat mig, de här minnena, och en bra detektiv ska ju minnas allt egentligen om alla, och så kan han eller hon lösa fallen, men Gärlof har den här kunskapen. Återigen, det är ingen som efterfrågar den, men han kan bidra, och han, som sagt, han ser nog ett annat Öland än det som är turisternas Öland nu. Han ser ett Öland där folk jobbade mer i byarna och de levde och så.
Tycker du För vad är din relation till Öland idag? Du har varit där mycket som barn, men vad är...
Vi har ju stuga, vi har min morfars stuga kvar. Så att jag är
det Gerlofs stuga?
Det kan man väl säga. Ja, det är ganska mycket Gerlofs. Det börjar ju med att han sitter där, absolut, och hör mystiska ljud från stranden. Och då sitter han, då tänker jag mig väldigt mycket att han sitter i vår stuga. Han har byggt den själv på 50-talet och det gjorde min morfar också.
Men för du kallar dig inte ölänning. Du är ju
nej.
Det låter ju inte så heller, utan du är ändå en av de där sommargästerna.
Ja, det är jag. Som Gerlof. Fast jag har ju anknytning till Öland, så att annars kallar han ju alla för stockholmare. så de han inte känner igen och är lite misstänksam mot dem. Men jag är väl deltidsödlänning kanske eller något. Ja.
Är det svårt att bli accepterad som ölänning?
Nej, det är en så stor ö. Det är inte så här att man ska ha varit där tre generationer. Det har jag aldrig märkt. Utan det är en ganska accepterande ö. Och de flesta vet ju att det är besökarna som håller igång Öland väldigt mycket. Speciellt på sommaren. Så att besökare är välkomna.
Ja, du sa själv att det kommer många kriminalromaner här varje år och du har ändå lyckats ta dig upp till bland de nominerade för årets bästa kriminalroman med den här Benvittring. Men vad tänker du en bra kriminalroman ska innehålla? Vad letar du efter eller vad är det du försöker åstadkomma?
Oj, ja. Den ska ju vara spännande. Det finns egentligen bara det kriteriet. Och...
När blir det spännande då?
Ja, det enda vi som författare vill är ju att läsaren ska ställa en kort fråga på 4 bokstäver, brukar jag säga. Och det är ju, hur ska det gå? Och lyckas jag med det, då är det en spännande historia. Där saker är osäkert och man vet inte. Det är ju som en sorts resa, en kriminalroman. Där man började är inte där man slutar. Utan vi har kommit fram till saker och löst saker och utrett dem. Och kanske förändras också.
Men du berättar ju väldigt mycket mer på vägen. Jag tänker man får ju en tidsbild där från Gerlofs liv som kapten till exempel. Mm. Man får relationer mellan de olika personerna. Det är ju väldigt mycket mer i den här romanen än bara det som så att säga ska driva mot lösningen av gåtan.
Ja. Men det är ju fördelen. För när jag var liten så läste jag ju Tvillingdeckarna och Bröderna Hardy och sen gick jag över till Agatha Christie. Spännande är de, men det är ju inte så mycket kött på de historierna utan det är väldigt rak handling och de här personerna man läser om är lite platta. Det finns inte så mycket att säga om dem utan allting är till för att lösa ibland en abstrakt deckargåta. Och sen när jag hade läst dem, då började jag mer läsa romaner. Jack och Claes Östergrens Gentlemän och de här tjocka romanerna som handlade om personer och deras relationer och sådär. Och blev så fascinerad av det. Och sen när jag själv började skriva deckare så blev det en blandning då av deckargåtorna och de här relationsromanerna. Med Ölands, så det blev hembygdsromaner också lite.
Det är ett begrepp man inte ser så ofta, hembygdsromanen nu för tiden. Däremot så talas det ju väldigt mycket om att krimböckerna är liksom vår tids samtidsromaner. Att det är där man får syn på vår tid och vårt samhälle. Har du sådana ambitioner också med ditt författarskap?
Ja, lite, fast på ett lokalt plan, hembygden Öland. Så det var ju någon som sa någon gång, jag tror det var Dan Turell som var en dansk deckarförfattare. Men det var inte han som jag hörde bara citatet, att han sa att en bra deckare är som en sten i en damm. En damm är lugn på ytan och så kastar man en sten och det är liksom brottet. Brottet är stenen och det bildas små svallvågor som täcker hela dammen. Och en bra deckare beskriver just de här svallvågorna, hur allting i ett samhälle påverkas av ett brott. Och kan man bara beskriva ett brott så beskriver man hela samhället. Och de bra deckarförfattarna har liksom insett det, att man kan beskriva väldigt mycket genom ett brott.
Och hur lång tid de här vågorna kan fortsätta att svalla?
Precis. Ja,
det tar ju du fasta på i Benvittring.
Ja, det är en väldigt bra bild det där. De svallar länge ibland.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Har du några egna förebilder eller författare som du återvänder till och gärna läser?
Ja, alltså den som började inspirera mig, det var norskan Karin Fossum. Det var hon som var direkt inspirerande innan jag började skriva Skumtimmen. Då hade jag läst Älskade Pona och Svarta sekunder. Och de var så bra. Hon skrev mycket om de anhöriga. Inte bara polisarbetet när de jagade mördare, också hur de anhöriga drabbades. Och det kände jag, när jag skrev Skumtimmen ville jag göra på samma sätt, fast med ölänningar då. Så hon var direkt inspiration. Och så hade jag läst några dåliga också. Jag var bokrecensent ett tag och då kom alla sorters böcker. Och några var inte så bra, då tänkte jag så, då kan jag nog försöka skriva något. Efter att ha läst dem. Så det kan också vara en inspiration. Man läser något som man blir lite besviken på. Ja.
Och så fick du då pris redan för debuten. Så det var ju en korrekt analys.
Ja, ja. Ja.
Det där kan jag nog göra bättre. Du har ju skrivit väldigt mycket. Dels Ölandssviten men också för ungdomar har du ju skrivit kapitelböcker. Men du har ju ofta rört i det här skräckspänning,
lite så,
spökerier.
Ja.
Så.
Ja.
Är det där du trivs och...
Absolut, ja. Mm. Jag tycker om en stark handling som griper tag när jag själv läser romaner. Och det vill jag också göra när jag skriver. Det ska hända saker hela tiden. Men med personer som har verkligen som känns levande. Ja.
Nu är ju Gerlof 86 år i den här femtedelen. Du kan tänka att det skyndar på nu om det ska bli fler delar.
Åh, det är ingen ålder. 86 år.
Han kan ut och jaga bovar.
Ja.
Ända till en bit över 100 kanske.
Ja,
är
visst.
Det så du har tänkt?
Jag hade en släkting som blev 102. Så att, jag vet inte. Jag hoppas att han klarar sig och överlever. Till flera böcker. Det är det jag siktar på.
Och nu är det så här att om man har gått livet fram och inte läst Ölandssviten så har man en utmärkt chans nu att läsa de fyra första böckerna i serien också. För de kommer alla nu i en trevlig nyutgåva i stor pocketformat.
Just det.
Alla fyra från Skumtimmen till Nattfåk, Blodläge och Rörgast.
Ja, precis. Och med lite extra material i de här gamla böckerna, bilder som jag har tagit från Öland.
Det är det nyskrivna efterord också?
Ja visst, jag har skrivit. Som i Nattfåk så skriver jag om fåken. Vad den är, den öländska snöstormen. Och så är det lite gamla bilder då från Öland. När fåken har svept in. Så jag har hittat lite material som har inspirerat mig. Och så lägger jag till det då som extra material.
Ja. Tjusigt. I de här nyutgåvorna av Ölandssviten. Och så den alldeles nya femte boken då. Benvittring som kommer nu här i dagarna. Tack så mycket Johan Theorin för att du kom hit.
Tack så mycket.
Det finns som bekant två sorters människor här i världen. De som köper sina julklappar i god tid och de som är ute i sista sekunden. Mattias Timander, du är redaktör på Selma Stories. Mm. Jag gissar att du är en sån som är ute i god tid.
Ja, det är vi på redaktionen. Och vi tycker det är väldigt roligt att sitta och göra önskelistor. Och den här gången har vi utgått ifrån inte ett tema, utan en karaktär. Det här är en person som finns på riktigt. Litteratursnobben. Kanske har man den i sin närmsta familj till och med. Då vet man hur svårt det är att hitta julklappar till honom eller henne. Och till att börja med så tänker jag på Det kan kvitta av Agota Kristoff. Den sista romanen som hon skrev innan hennes död, som nu ges ut på svenska för första gången. det är en sån där bok som bara måste ligga under litteratursnobbens välklädda gran. Innan utgivningen, nyutgivningen av Agatha Kristoff, så var ju hon inte sådär särskilt namnkunnig. Men nu är det många kritiker och författare som hyllar henne. Litteratursnobben har naturligtvis läst henne.
Ja, snobben har nog läst den stora skrivboken, den här trilogin som kom i svensk översättning för ett par år sedan.
Mm. Det kan kvitta, det är liksom skilda berättelser. Eller är de det? Det är olika tablåer som liksom ackumulerat blir en slags meningsskapande helhet.
Oj, olika tablåer som ackumulerat skapar en slags helhet.
Ackumulerat, det tror jag är ett ord som litteratursnobben skulle uppskatta.
Ja. Okej, Agatha Kristoff, det var ditt första julklappstips.
Det andra kommer från Claes Östergren, Julrevy i Jonseryd och andra berättelser. Det är en novellsamling som Claes Östergren, honom känner vi ju för serien om gentlemän, gangsters och renegater. Alltså Henry Morgan, den här speciella karaktären som vi har fått följa nu i tre romaner. Han är också en väldigt mästare av i novellkonsten, alltså den traditionella novellkonsten. Och i den här boken så är det alltså julnoveller som han verkar vara särskilt road av att skriva. Han har gjort det förut och några av dem har vi hört i Sveriges Radio. Nu finns de i en samlad bok. Ja, som är det här vackra omslaget och de här trevliga liksom miljöerna, så kan jag inte tänka mig någonting bättre under julgranen.
Det är en fin presentbok. Låter inte så snobbigt, julrevy, Jonsered.
Nej, precis. Men det är ju något med hans stil. Liksom. Det här vemodet och humorn i skön, elegant kombination som jag tror liksom är klädsamt för den här typen.
Inget man behöver skämmas för att ge bort i alla fall. Claes Östergrens senaste novellsamling.
Precis. Och sen så tänker jag att vi avslutar med en riktig liksom, praktverk. Det här är ju nu på spaning efter en tid som flytt, som kommer ut i ny utgåva. Det är en sån där bok som man vill ju ha läst den, och den är också väldigt svår att få tag på. Man söker så där på antikvariat och så, men den finns inte. Den är väldigt svår att få tag på, en bok som alla vill ha. Nu kommer den i ny utgåva äntligen med vackert omslag av Nina Olmaja, och det är den här klassiska översättningen av Gunnel Wallqvist som är så bra. Alltså om litteratursnobben inte blir nöjd med den här julklappen, då tror jag man får ifrågasätta själva litteratursnobberiet. Det är i alla fall diskutabelt.
Marcel Prousts praktverk är det du pratar om nu. Här i alla banden kommer de.
Precis.
Det är ju det fyller ju nästan en hylla.
Ja, det gör det nästan. Och det är ju ett verk som har liksom förändrat prosakonsten. Det är introspektivt, det handlar om minnen och drömmar. Och kanske har det till, skulle man kunna säga att, det är att han är en Marcel Proust, en föregångare till den sortens författare som de allra flesta är idag. Alltså det här autofiktiva och introspektiva. Det här har jag inte förberett dig på nu, men jag har skrivit ett litet julklappsrim. It goes like this. Har du en litteratursnobb i släkten? Då har du nog redan gjort den upptäckten att av alla klappar som till jul ska delas ut tenderar idén att skyndsamt ta slut när man ska handla till hen med den fina språkdräkten. Snobben vi känner är en äkta konnässör, läser hellre Proust än Knasen och levandegör en klischéartad roll, en som alltid har koll på det finlitterära som läsas bör.
Elegant. Detta får man väl stjäla, ditt rim, om man skulle vilja.
Varsågod.
Tusen tack Mattias Timander för dagens tips.
Och det finns en längre lista med ännu fler julklappstips just till den här litteratursnobben, eftersom vi vet att det kan vara svårt. Man går in på selmastories.se, där ligger den.
Tack för idag. Nästa gång här i Samtal om böcker är Johan En min gäst. Skådespelare och författare som nu är aktuell med sin första roman för vuxna. Inte död än heter den. Om de där ögonblicken i livet vi skulle kunna kalla avgörande. Det avsnittet hör du redan på fredag om du laddar ner gratis appen Podplay. Annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallberg. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
Play. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.